Vi firar idag femte söndagen i fastan, passionssöndagen. Idag firar man på många håll också Marie bebådelsedag, som egentligen skulle infalla den 25 mars. Men då är det måndagen i stilla veckan och den ska inte heller firas på palmsöndagen. Vi har i vår gudstjänst i år låtit Marie bebådelsedag vika för den här söndagens egentliga tema, temat den förkastade medlaren. Predikotexten har vi hört från Matteus evangeliets 21 kapitel. Låt oss be. Du är vår Herre och Mästare, som trädde upp med sanningens ord, trots att det väckte motstånd. Hjälp oss att ta emot ditt ord och böja oss under det, så att vi inser att det är vår synd som drev dig till korset. Lär oss också att strida med din sanning mot alla som angriper dig och förför människor med villfarelse och lögn, fastän det skulle kosta oss vårt trygga liv. Amen. Det var en företagare som startade en fabrik för att tillverka komponenter för elektronikindustrin. Han slöt avtal om underleverantörer och köpte in råmaterial och utrustning. Han anställde ingenjörer och arbetare. Han tillsatte chefer och en verkställande direktör. Och så for han utrikes. När det var dags för bokslut och dividendutdelning sände han sina revisorer och sin sekreterare för att hämta ut vinst. Men fabrikscheferna trakasserade revisorerna och våldtog sekreteraren. Än en gång sände han nya representanter, men det gick likadant för dem. Till sist sände han sin son. Han tänkte, de har nog respekt för min son. Men när han kom sa de, nu kommer arvingen. Vi ser till att röja honom ur vägen, så får vi ta över fabriken. Så arrangerade de en bilolycka så att han dog. Hur många ägaren gör med de anställda när han kommer? Det här är en modern version av den liknelse som Jesus berättar i vår predikotext. Är det inte en ganska orealistisk berättelse? Jo, det kan man säga. Och jag tror inte att den liknelse som Jesus berättade heller var särskilt realistisk på den tiden. Det var bara en liknelse. Och poängen med den förstod hans lyssnare mycket väl. Matteus låter oss strax efter vår text tydligt veta vem Jesus anspelade på. Överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelse och de förstod vem han talade om. Att det var de själva, det var dem som han prickade. De var representanter för det folk som Gud hade utvalt för en speciell uppgift. De skulle förvalta Guds lag, de skulle vara åtskilda från andra folk för att förverkliga Guds löfte att sända en frälsare för att krossa ormens huvud enligt löftet på syndafallets dag. Nu borde de inse vem de har att göra med. Detta folk skulle vara med om många stora under där Gud visade dem sin särskilda nåd. De skulle befrias från träldomen i Egypten, de skulle gå genom Röda havet till frihet medan fienderna dränktes i havet. De fick Guds tavlor skrivna på sten med hans egen handskrift. De bedyrade att de skulle hålla allt vad Gud hade sagt. De skulle mättas med manna i öknen under 40 år där de inte hittade mat av sig själva. Och sen skulle de inta gränsstaden Jeriko genom att murarna föll av sig själva under basuner och stridsrop. Efter det var orden att de skulle inta det utlovade landet och utrota hedendomen därifrån och hålla Guds egendomsfolk obesmittat av de hedniska folkens seder. Och hur svarar man? Mose dröjde för länge, han dröjde några veckor på Sinai berg där han tog emot stentavlorna med de 10 budorden. Och genast tappade man tålamodet. Och så fick man Aaron, Moses bror, att göra en kalv av guld som man tillbad med hedniska fester. Och så fortsätter man att knorra mot Mose och längta tillbaka till det slaveri som man just tack vare Guds godhet fått lämna. De har fått Gud till kung, men ändå vill de göra som alla andra folk, få en egen kung, en jordisk kung, som efterhand leder dem i olycka genom avguderi och orättfärdighet. De bygger avgudaltaren, de lever i horeri och med främmande folk, trots att de skarpt blivit tillsagda att inte blanda sig med hedna folken i det land dit de drog in. De plundrar de fattiga, de vränger rätten mot de svaga. Gud sänder profeter till dem för att föra dem till rätta, men de lyssnar inte, utan förföljer och dödar profeterna. Ska ett sånt folk förtjäna framgång? Han har lovat att de ska bli rikligt välsignade på allt sätt om de noggrant följer de föreskrifter som de har fått av Gud. Men genom Mose hotar Gud att straffa sitt folk sjufalt värre när de syndar. Det upprepar han många gånger. Så går det. Först dukar de nordliga stammarna under, de som allra mest hade fallit i synd, de som hade slutat gå till Jerusalem för att offra för sina synder. De förs bort av den assyriska kungen till främmande länder och upphör att vara ett folk. En stam blir kvar, judastam. Men också den stammen drabbas av olycka. Nu är det babylonierna som blir Guds redskap för att straffa dem för deras avfall. De går så hårt fram att de bränner ner det sköna templet som Salomo låtit bygga i Jerusalem. Ska det bli något av Guds löfte om en frälsare? Jo, trots deras avfällighet lovar han att tänka på förbundet med fäderna. Han har lovat att sända Messias, frälsaren. Och nu har han gjort det. Messias går omkring där ibland dem, och han bevisar genom sina gärningar och sin mäktiga undervisning att han är den som Gud hade lovat sända. Han sände sin son till det ogudaktiga folket. Vad gör nu judarnas ledare med honom? Inom kort ska de tortera och döda honom genom att överlämna honom till romarna, som utsätter honom för den värsta förnedring och det värsta lidande som människor i sin grymhet har tänkt ut. De ska ta livet av Guds son. De kunde ännu inte göra det när Jesus stod där mitt ibland dem och undervisade, för hans tid hade ännu inte kommit. De var rädda för folket som ansåg honom vara en profet, men de avvaktade en lämplig tid. Och den tiden kom. Efter att Jesus hade hållit sin sista måltid med lärjungarna och gått till Getsemane, en plats som förrädaren Judas visste att han skulle söka upp. De skulle då ta fast och döda livets furste, honom som hade gått omkring och gjort gott bland dem, som botat deras sjuka, som undervisat dem om livets väg. Vad gör vi? Har vi förtjänat något bättre? Vi har förunnats att växa upp i ett kristet land som tack vare Guds stora nåd har skonats från slaveri. Vi har i frihet fått skaffa oss biblar, vi har fått samlas för att höra Guds ord, vi har fått undervisa våra barn om Jesus. Vårt välstånd har ökat, vi hör till de mest gynnade av alla folk på jorden. Vi sägs rent av vara det lyckligaste av alla jordens folk. Tack vare Guds stora nåd har vårt land blivit bevarat som ett självständigt land, trots att det mänskligt sett verkat vara helt mörkt. Men mitt i det här stiftar man lagar som går emot Guds bud. Man skäms inte för att ta livet av ofödda barn för sin egen bekvämlighets skull. Man vill göra det möjligt att själv förkorta sitt liv när man inte längre trivs med det. Och man uppmuntrar till otuktigt liv genom att låta man gifta sig med man och kvinna med kvinna. kunskapen om vad Gud vill, alltså Guds tio bud, försvinner allt mer, så att det som skulle vara rent och rätt blir orent och orätt. I Andra Timoteusbrevets tredje kapitel beskriver aposteln Paulus den sista tidens avfall på ett sätt som vi direkt känner igen från våra dagar. Och det handlar ingalunda bara om grova yttre synder, utan om sånt som vi har mitt ibland oss. Om vi ska vara ärliga, har vi mycket av det inom oss. Låt oss begrunda. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Ja, var det inte verkligt allvarsord det här? Ett sken av Guds fruktan, läser vi. Det är ju precis det som också Uppenbarelsebokens vilddjur sysslar med. Det vilddjur som kommer upp ur jorden och som också beskrivs som den stora kökan eller den falske profeten. Det är den falska Guds fruktan som bara är ett sken. Folkkyrkans ledare söker efter möjligheter att tumma på Guds ord för att man inte ska mista medlemmar och verksamhetsmöjligheter. Håll dig borta från sådant. Den här söndagens texter visar hur farlig Guds fiende är. Han försökte röja undan Jesus. Idag försöker han få oss att se bort från honom och lita på vår egen kraft och på vårt eget omdöme. Men dagens tema har inte oss själva i centrum. Temat är den förkastade medlaren. Det är Jesus som är i centrum. Han stod kraftfullt emot fienderna även om de snart skulle döda honom. Medlaren som förkastades var en stötesten för judarna, men Gud har gjort stötestenen till en hörnsten. Han kommer med löftet om att den som inte bygger på sig själv utan hoppas på löftets son som skulle gå i döden för oss för att skaffa oss frid och evigt liv, den ska segra med honom och bli en levande sten i det tempel som byggs upp på hörnstenen, som Petrus skriver. För den som tror på honom ska aldrig komma på skam. Den som tror på honom ska inte komma under domen, säger Jesus i ett annat sammanhang, utan har övergått från döden till livet. Några ord i den här texten har blivit använda som grund för en lära som brukar kallas ersättningsteologi. Vi ska ägna några ord åt den här också, eftersom det direkt är kopplat till texten. De orden är när Jesus säger: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Ersättningsteologin säger lära att Israels folk blev förkastad därför att de korsfäste Guds son och att den kristna kyrkan har ersatt Israel som det nya Guds folket. Det står ju helt klart att de judiska ledarna, överste prästerna och fariseerna blev förkastade. Det var om dem Jesus talade, säger Matteus strax efter vår text. Men vi ska också komma ihåg att också Jesu lärjungar var judar. Paulus beskriver hur han kan stoltsera med att vara av Benjamins stam, en omskuren Abrahams son efter köttet. Han skriver i Filipperbrevet 3 att han räknar allt sådant som förlust, rent av som skräp, för att vinna Kristus. Guds rike togs ingalunda bort från dessa judiska apostlar. Det var de som var utvalda för att föra ut evangeliet. De skulle börja i Jerusalem och fortsätta i Judeen och Samarien och sen till jordens ände. Så tillfördes hedningar till den judiska skaran av lärjungar och det blev en jord och en herde. Så här skulle det förverkligas enligt orden, juden först, men också greken, som Paulus skriver i Romarbrevet. Jesu apostlar fick i andens skola lära sig att Jesus från Nazaret, Guds son, led och dog för världens synder. Och att han uppstod som bevis för att hans verk var fullbordat, att löftet som Gud gav fäderna hade uppfyllts. Petrus intygade på pingsten att var och en som åkallar honom ska bli frälst, vilken som helst, jud eller hedning. Därför kallas varje syndare som ser sin synd och sitt rättmätiga straff för sin synd att se på Jesus. Han är världens frälsare. Det som han gjorde räcker för alla. Ingen ska säga att han inte är värd att få förlåtelse för sina synder. Det ser vi så tydligt av hur Jesus ger sitt löfte åt rövaren på korset. Han är ett exempel på att den fullständigt ovärdige får komma av nåd in i Guds rike. Ingen jude kunde berömma sig av sin kötsliga härkomst från Israel. Ingen av oss ska heller hänvisa till sin kristna familj eller sin väckelsebakgrund, utan vi är precis alla lika dömda i det som gäller våra egna meriter. Ändå är vi lika mycket förlåtna för att Jesus har lidit och dött för våra synder. Det var bara en del av judarna som tog emot Jesus. En rest som Gud hade utvalt av nåd, som det står om i Romarbrevet 11. Till den resten hörde apostlarna, till den hörde alla de judar som tog emot Jesus. Och till denna rest som trodde på och följde Jesus har nu hedningar anslutit sig. Det är detta folk som har fått skörda frukten från vingården, sedan större delen av de vingårdsmän som var anställda hade missbrukat sitt ansvar och blivit förkastade. Till denna rest, utvald av nåd, hör också du och jag som är döpta och iklädda Jesu rättfärdighet och som tror på och följer Jesus. Vi får bära Guds rikes frukt. Vilken salig gåva! Den kristna kyrkan har alltså inte ersatt det jordiska Israel, utan kyrkan har utökats från den lilla resten av judar som erkände Jesus som den uppståndne Messias till att bli en världsvid gemenskap, som inför tronen ska bestå av en oräknelig skara av alla folk och stammar och länder och språk. Låt oss inte göra som judarnas ledare och förkasta denna hörnsten. Vi möter i Bibeln starka varningar för att förkasta vår medlare. Vi ska inte visa bort honom. Vi ska inte gå bort från honom, utan vi ska lyssna till honom. Vi ska ha honom för våra ögon, särskilt när vi hotas av frestelser och förförelser. Om de sen kommer genom vårt onda kött eller från världens lockelser till yttre förmåner. Det är den här söndagens maning till oss. Förkasta inte medlaren. Amen. Jag lovad vare du Gud och välsignad evighet, som i ditt ord tröstar, förmanar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.